Det börjar bli valfeber i Sverige. Ja, det är kanske inte exakt den känslan man har här i kalla januari. Och uppenbarligen har inte riktigt väljarna kommit dit. En ny opinionsmätning från DN Ipsos visar att bara 7% av väljarna kan pricka in vilken månad EU-parlamentsvalet är. Och det är inte ens så många som vet att det är i år. Men EU-valet har historiskt varit en chans för nya partier att slå igenom med dunder och brak. Idag går vi tillbaka till några minnesvärda EU-frågor och de uppstickarpartier som gjorde sin grej framgångsrik i EU-valet. Vad betyder det för årets val? Det här är Älskade politik. Idag om EU-valet. Är det småttingarnas gyllene tillfälle? Jag heter Evelyn Jones och Thomas Ramberg har cyklat in i studion.
Ja, just det, men jag ställde cykeln strax utanför faktiskt.
Ja, det var ju skönt. Och Hans Rosén är också här.
Ja, trevligt.
7% av de svarande kan enligt DN Ipsos pricka in vilken månad EU-parlamentsvalet är i år. Vi kan här avslöja att rätt månad är juni, närmare bestämt nationaldagshelgen. Men vad är det som gör att folk har så dålig koll på det här Europaparlamentsvalet, Hasse?
Ja, det är väl delvis vårt fel. Mm. Hur mycket har vi rapporterat och skrivit om EU-valet? Inte så mycket. Så det försöker vi väl reparera lite grann nu med det här poddavsnittet. Men skälet till att vi inte har skrivit så mycket är ju också att partierna kampanjar ju inte överhuvudtaget ännu. Och det är ju en förutsättning att de sätter igång och pratar EU, pratar EU-val. Och där ser det annorlunda ut i andra länder i Europa. Där är det på många håll igång redan för fullt. Och man tänker om det är 5 månader till EU-valet nu, att vi då 5 månader innan ett riksdagsval inte skulle ha en pågående debatt, det vore ju fullständigt otänkbart. Mm. Så här behöver ju partierna steppa upp och i medierna också förstås då, och så att folk får intresse för detta val och går iväg och röstar. Det är ju ett problem i EU-valen att valdeltagandet är ju lägre än vad man skulle vilja.
Sen är det väl inte bara mediernas ointresse eller partiernas. Det är ingen slump att partierna har en lägre budget för det här och börjar senare. För det är ju en sorts andra rangens val i väljarnas ögon i den meningen att vi inte påverkar vår egen regeringsfråga i ett EU-val. Och i den mån vi påverkar EUs politik så är det liksom ganska utspätt i den här jättestora unionen, så att väljarna gör väl en ganska realistisk bedömning också av valets betydelse just på den svenska botten.
Jag tycker det är skönt att Hasse går ut hårt med en sågning av oss, och jag tycker också att det är skönt att du ursäktar oss lite, Thomas.
Ja, men det hindrar ju inte att jag tycker att man faktiskt kan ha roligt med EU-valet och att man kan rösta i det, därför att det har betydelse ju.
Det finns ju ett allvar i det där. Att, jag menar, det är ju en av de återkommande kritiken mot EU, den bristande demokratiska förankringar, den här byråkratiska kolossen i Bryssel som ingen har koll på. Det här är ju chansen. Det är ju här som väljarna har chansen att direkt välja folk som är med och bestämmer och lagstiftar i Bryssel.
Sen finns det ju en allvarlig aspekt på det där som skiljer EU-valen från de andra. Det är ju man kan säga att de liknar rätt mycket de amerikanska valen. Det är ett mobiliseringsval där den halva av befolkningen som deltar i EU-valet, liksom i USA, är den mer välutbildade, den som kanske har lite mer bättre inkomster och är mer pålästa och så vidare. Så det gör ju att det blir ett slags klassval. Och det är ju därför som det går ganska bra ibland för partier som har mer högutbildade väljare, som Liberaler, Miljöpartiet, Moderaterna och så, medan partier med mycket lågutbildade väljare som Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna ofta har ganska taskiga resultat i EU-valen jämfört med partivalen till riksdagen.
För det är alltså runt, sist var det 55% av medborgarna i Sverige som röstade i EU-valet för 5 år sedan. Och det var ändå fler faktiskt än vid supervalåret 2014.
Vi ligger faktiskt över snittet i Europa där.
Ja, men där har vi någonting.
Det är intressant, för vi låg ju under när det började. Alltså när vi, Sverige, gick med EU.
Då låg vi under.
Då var intresset ganska lågt, då var det så här 40% eller något.
Medan till Europa, under tror jag.
Snittet i EU. Ja. Medan alltså EU, de gamla EU-länderna som ju var då, det var ju före utvidgningen, de hade ett högre intresse. Frankrike, Tyskland och sådär, där har det ju varit ett stort intresse.
Belgien är ju 80%, men där måste man gå och rösta.
Så att det dystra för EU är ju egentligen inte det svenska valdeltagandet, utan det är ju EUs genomsnittliga valdeltagande. Att det minskar och att EU-medborgarna är mindre intresserade.
Men vi har i alla fall, vi har gått upp då. Men jag undrar då i alla fall, vad är det då för frågor som har dominerat agendan inför tidigare EU-val?
Alltså jag minns ju då, som jag brukar säga i det här programmet.
Är det 70-talet?
Ja, det fanns förvisso en EU-debatt på 70-talet. Ja. Nej till EEC fanns till exempel en kampanj. Men i alla fall, det första EU-valet i Sverige var 95. Då gick vi till val för tredje gången inom loppet av ett år. Vi hade haft riksdagsval på hösten, vi hade haft folkomröstning om vi skulle vara medlemmar i EU den hösten. Vilket ju resulterade i ett relativt knappt ja då. Mm. Och sen hade vi det här första EU-parlamentsvalet när man ersatte de här av partierna utsedda parlamentsledamöterna med folkvalda parlamentsledamöter.
Där kan vi snacka supervalor.
Ja, och det blev, ju väldigt mycket en fortsättning på nej och ja-debatten i folkomröstningen. Så att man kan säga att de som hade väldigt tydliga nej-opinioner, de partierna gick ganska bra. Alltså Miljöpartiet mobiliserade mycket folk. Vänsterpartiet mobiliserade många väljare för sig. Men totalt sett så var det framförallt ja-sympatisörer som deltog i valet. Vilket kanske inte är så konstigt. De kände mer för det här med EU.
Det är väl lite typiskt för den svenska relationen till EU. Att vi vill vara med, men vi är samtidigt lite skeptiska och avvaktande. Så där. Jag tycker det där speglar så som det har fortsatt var.
Mm. Och du, har du något klockrent exempel på en fråga som har dominerat en valrörelse?
Ja, men jag, för mig ligger den här till hans att ta upp 2009 då. Mm. Som var det så kallade piratvalet då. Då var ju de här frågorna kring upphovsrätt, digitalisering, övervakning på nätet, personlig integritet, glödheta. Vi hade haft liksom stora demonstrationer, en piratflagg utanför riksdagen när man klubbade FRA-lagen, och det var ett antal sådana frågor som låg på EUs bord. Både det som hade att göra med jakten på fildelning, men också det här övervakning, att polisen, säkerhetstjänster och sånt skulle få övervaka. Datalagringsdirektivet fanns det någonting som hette. Och det skapade ju en väldig skjuts i opinionen, framförallt kanske då bland yngre människor som var en del av den här nya digitala världen då, som då var ganska ny. Och då kunde ju ett helt nytt parti surfa in i EU-parlamentet då, nämligen Piratpartiet.
Vi har tagit mandatet, för vi har tagit mandatet, för vi har tagit mandatet. Bra, vi är bra.
Den valrörelsen, en speciell detalj med det var att en väldigt omdebatterad sak i det valet, det var ett litet ändringsförslag. Det hette ändringsförslag 138. Det var en mening som piratsidan ville ha in i det här stora telekompaketet. Det var ett jättestort lagstiftningspaket. Ändringsförslag 138.
Man,
det var
gick
liksom
ute
alla
på stan så där, man hörde i ett gathörn 138. Ja. Det är överallt. Va?
Kanske inte riktigt så, men om man var i rätt forum så kokade det kring 138.
Här på det var det lyfte. Liksom.
Men ja. Rätta mig om jag har fel, Hasse, men det här är inte en fråga som har dominerat i svensk politik väl? Utan bara i det här EU?
Ja, fast vi hade ju, det var ju väldigt, som jag sa, en väldigt het debatt kring FRA-lagen som splittrade riksdagspartierna. Det var ju folk som till och med röstade från regeringspartierna som röstade emot lagstiftningspaket, och man var tvungen att hitta kompromisser, och det var väldigt tjorvigt med allt det där.
Alltså det är osannolikt när man hör debatt om integritet och kriminalpolitik idag, att vi för inte allt för länge sedan haft en debatt där man inte ville övervaka därför att man ansåg att det var en kränkning av individen.
Ja, det har ju fullständigt svängt om på 15 år. Nu är det ju liksom verkligen kameror och övervakning som gäller för att få bukt med brottslighet och gängkriminalitet och terrorism. Men då var det ett helt annat klimat.
Och det födde ju det här framgången för Piratpartiet. Ja,
men som fick 14% någonting.
Nej, så stora var
det inte.
Nej, det var det. Nej,
nu tänker du på en annan. Och
tycker
jag är intressant.
Ja, men då hoppar vi över till.
Ja, för att,
vad vill du berätta?
Nej, men jag tycker om man ska göra någon sorts bautaspaning över alla de här EU-valen så är det väl hur Sveriges och den svenska opinionens syn på EU har gått från att vi som land på något sätt har känt oss till vänster om EU. Det var vänsterfolk som var kritiska mot medlemskapet. Det var vänsterfolk som fruktade att vi skulle få en försämrad välfärd, för den verkade vara sämre i Europa, en sämre miljöpolitik, för den verkade vara sämre i Europa och så vidare. Till att nu hamna i ett läge där man har en högerkritik mot EU. Mm. Och de som är till vänster, till och med Vänsterpartiets väljare, tycker att man ska hålla fast vid medlemskapet, för det är bättre än den där kalla högernationalistiska alternativet som Brexit och annat har erbjudit. Även om Vänsterpartiet som parti just brottas med hur man ska formulera den där frågan. Och det tycker jag, det brottet symboliseras kanske bäst av EU-valrörelsen 2004. När man då har haft en valrörelse kring euron, där folket med ganska stor marginal sa nej till att Sverige skulle ansluta sig till euron. Mm. Och kring den omröstningen formerades en rätt konservativ nej-sida, som sen fick sitt utlopp i det som kallas junilistan och som fick de där procentsatserna du nyss var inne på. Det fanns visserligen några vänstermänniskor som var med där också, men det var ofta herrar med nationalekonomisk utbildning som representerade junilistan och som inte alls tänkte i vänstertermer utan som tänkte mer i svenskt ekonomiskt oberoende och sånt där.
Nu är junilistan tillbaka, för vi behövs fortfarande. Och visste du att drottning Elisabeth av England får flera hundratusen euro per år från EU i jordbruksstöd?
Och efter det kan man säga att det har blivit mera gångbart då bland kristdemokrater, moderater och andra att tänka att EU ska ha mindre makt. De partierna var ju väldigt mycket för överstatlighet och mer makt åt EU tidigare. Så det var någon sorts brytpunkt.
Och det var då junilistan, ändå en sån uppstickare som gick väldigt bra där då?
Ja, det var ju ett sånt där parti som föddes kring EU-frågan och som dog med den också, kan man väl säga, så småningom.
Och finns det några fler sådana exempel förutom junilistan och Piratpartiet då? Liksom skrällar inom EU-valet?
Ja, vi hade ju Feministiskt initiativ som kom in 2014 då och satt en mandat. Period. Soraya Post hette ju hon som fick det enda mandatet.
Men som ni hör så är de väldigt glada här över att ha fått in ett mandat i Europaparlamentet. Jag står här med toppkandidat Soraya Post. Hur känns det just nu?
Ja, det känns ju underbart. Nu är vi i parlamentet. Nu kommer vi att vara på plats och störa den patriarkaliska ordningen.
Så det, valet 2014 tycker jag är intressant på det sättet att då börjar det politiska landskapet se ut så som vi är vana vid att det ser ut idag. Att det finns en grön, liberal, feministisk, vänsterlutande position som ju FI var verkligen en del av då. Även Miljöpartiet gick bra i den valrörelsen. Men det var också så att högernationalisterna gick bra i det i valet i Europa, men också Sverigedemokraterna kom in då och erövrade mandat. Mm. Så att då uppstod den här polariseringen i samhället som vi fortfarande lever i på något sätt i debatten.
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säger, vad händer? Så han är död. Så jag bara, vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så han sköt han nu en meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Är det så att man kan spå trender i EU-valet som sen kommer till riksdagsvalet?
Ja, ibland tvärtom. Det är ju det att de har ju olika rytm. Mm. Femåriga mandatperioder gör ju att de ibland är samtidigt som det riksdagsvalet eller mitt i eller strax före. Men när det kommer så pass, jag skulle tro i år till exempel, vi kan återkomma till det, så påverkas det kanske av trenderna i och resultatet och reaktionen på riksdagsvalet.
Man får uppfattningen att väljarna ser EU-valet mer som en slags ett tillfälle för ideologiska ställningstagande, mer än riksdagsvalen. För då har vi, som Thomas varit inne på, i riksdagsvalen så är det, då är det alltid grundfrågan, vilken regering ska vi ha? Den frågan är ju borta här, för EU-parlamentet tillsätter, ja, man är med och utser EU-kommissionen, men man röstar liksom inte fram en regering på samma sätt. Så liksom, om man tittar på de val som har varit, så är det ganska mycket så att väljarna gör ideologiska ställningstagande. Då kan det bli ett parti som har feminism på agendan som går fram plötsligt. Eller ett parti som har personlig integritet och frihet på nätet kan plötsligt gå fram då. För det finns en ideologisk rörelse i samhället.
Man säger ju ibland att de är värderingsval, just ja. Som du är inne på.
Ja.
Och det har väl just att göra med att taktikröstning är ju ganska meningslös i EU-valet. Om man inte är en väldigt sådär, att man har sitt hjärta hos ett parti som ser ut att trilla ur parlamentet. Jag menar, kan man ju tänka sig att enstaka väljare...
Men så är det då, om man tittar på den svenska riksdagen, så har det ju stått tämligen still liksom vilka partier som sitter där. Senaste gången ett nytt parti kom in i riksdagen var ju SD då 2010, som sen kom in i EU-parlamentet. Men i EU-valen har vi då, som ni var inne på, Piratpartiet, Junilistan, Feministiskt initiativ, ändå små uppstickade partier som plötsligt gör succé. Vad är det som gör då att de här små, ibland enfrågepartierna, får en chans just i EU-valet? Är det då att regeringsfrågan inte står på spel?
Ja, jag tror också att det har att göra med att det finns en rörelse, en värderingsrörelse i samhället som föder möjligheten att i det här valet, där människor känner att här kan jag rösta efter min, som en opinionsyttring i en fråga som inte påverkar regeringsfrågan. Och det var ju vad som hände efter euroomröstningen, där blev en väldig skepsis mot EUs överstatlighet. Det var vad som hände kring de här värderingsfrågorna om integritet och avlyssning och övervakning på nätet. Och det var vad som hände kring den här ganska starka ekologiska, feministiska vågen som var i början på 10-talet. Då. Mm. Kombination med att Sverigedemokraterna då växte fram. Men Sverigedemokraternas intåg i EU-parlamentet är ju mer som en eftersläpande och miniatyr av deras framgångar i de nationella valen, så de kan inte riktigt räknas in i det här.
Hela min spaning om att det här skulle vara någon slags siande inför riksdagsval bara floppade.
Ja, men det kan ni ju påverka. Men ta Miljöpartiet till exempel 2014. De hade gjort ett fantastiskt, ur deras synpunkt, EU-val där de blev näst största parti, större än Moderaterna. Det var bara Socialdemokraterna var större. Ja, men sen blev de mindre än hälften så stora i riksdagsvalet som var bara några månader senare. Så att det finns liksom ett ganska svagt samband för väljarna.
Men det är ju ett skäl också är ju det här att småpartier kan dyka upp och snabbt gå upp. Och det är ju att det här är ett mobiliseringsval, eftersom det är så lågt valdeltagande. Mm. Så är det ju för att få en tillräcklig andel av rösterna behöver man inte värva lika många röster. Jag råder mig att räkna på det där att när Fi kom in, då fick de drygt 5% av rösterna. Det betyder i det valet 200 000 röster ungefär. Och i senaste riksdagsvalet fick KD ungefär lika många, en stor andel av rösterna. Men för att få det i riksdagsvalet så behövde ju de skrapa upp 350 000 röster.
Så det är ändå siffror.
Ja, och det betyder ju också att den stora Socialdemokraterna, till exempel 95 då, gick tillbaks med, jag minns inte vad det var, tappade 15 procentenheter jämfört med sitt riksdagsval. Då är inte det 15% av väljarkåren. Då har de ju betydligt mindre än hälften så många skallar som de hade i riksdagsvalet. Så det är ganska små siffror när man tittar på de här EU-parlamenten. Och det gör ju också att personerna, inte bara för att personerna har större betydelse i de här valen, men kryss blir ju då viktigare. Ja. Inte bara för att det är matematiskt viktigare då när de är färre. Men det är också så att undersökningar visar att i valforskningen att partiledarnas betydelse i ett riksdagsval är mindre för väljarna än vad toppkandidaternas är i ett EU-parlamentsval när väljarna röstar där. Och det blir ju intressant att titta på just i det här valet i år, tycker jag.
Och vi ska alldeles strax gå vidare till valet i år, men först har vi halvtid. Och jag har förberett ett litet quiz för att se vad ni kan om tidigare kandidater och partier med några fyra stycken valslogans. Och jag vill förvarna er om att det kan vara en person eller det kan vara ett parti. Vissa är väldigt lätta, vissa är kanske jättesvåra. Det kan vara en personliga slogan.
Ja, men det är en person som tillhör ett parti.
Absolut, det är inte min till exempel, även om den säkert hade varit väldigt bra. Men vi börjar. Den första är: ut med kol och olja, in med ål och kolja.
Ja, men det vet man ju.
Ja, jag sa att det kanske var lätt.
Det måste ju vara Lövin och möjligen Miljöpartiet.
Ja, möjligen var det Isabella Lövin, Miljöpartiet. Vet du vilket år också, eller?
Ja, hon var ju med 2009, va?
Mm, när var senare då?
Ja, okej, 2014.
Japs.
Ja, det är fel!
Vi tar nummer två. Vi säger yes, oui, si och ja till EU.
Liberalerna, Folkpartiet.
Ja, när kan det ha varit? Det är närtid.
Ja, det måste vara...
Då säger jag 19 då.
Det är helt rätt. Det här betyder att de gillar EU helt enkelt.
Det gör de verkligen, det har de gjort länge.
Vi kör,
det är inte en helt besvarad kärlek dock.
Nej, det är det faktiskt inte.
Jag har en till här. Basta till matsvinnet.
Ja, men här har vi en, vad heter hon? Anna Maria Corazza Bildt.
Ja.
Som nu också är liberal kandidat.
Exakt, jag har tagit två comebacker här. Men hon var inte liberal kandidat då.
Men det här var väl 2009, va? Eller?
Bra att du frågar, eftersom att jag glömde att kolla exakt vilket år det här var. Hon var moderat i alla fall. Sista. Det är inte första gången sossarna hjälper Tyskland att ta över Europa.
Ja, det måste ju ha Sverigedemokraterna.
Ja. Mm. 2019. Det stod i tunnelbanor och det blev väldigt stor diskussion om detta.
Var det då de gjorde någon slags så kallad dokumentär om Socialdemokraternas hållning kring andra världskriget och så vidare?
Exakt, det var samma år. Men nu går vi vidare till, ja, jag kommer inte ens säga någon vinnare på det, jag tycker ni var lika duktiga båda två.
Thomas var duktigast.
Hasse tog ju
storslam.
Jag känner mig helt krossad.
Okej, jag vann.
Vi går vidare till 2024 där vi befinner oss nu och blickar lite framåt till valet som ju då för de som är osäkra hålls i juni i år. Vilka frågor tror ni kommer dominera den här valrörelsen? Blir det veteranbilar och vitt snus eller blir det något annat, Thomas?
Ja, men jag tror att dels så finns det ju nu en diskussion som är stor i EU som ju har väldigt naturliga orsaker, och det har ju att göra med Ukraina och Ryssland och så. Mm. Men den skiljer ju inte de svenska partierna särskilt mycket åt, så att just i Sverige kanske inte den blir så stor trots allt, trots att den är så allvarlig för oss alla som bor här. Men det som kan sticka upp lite mer kanske till och med än tidigare över kärnkraftsfrågan. Mm. Därför att här vill man ju från vänster, precis som i förra valet, gärna diskutera klimatfrågan, där man tycker att regeringspartierna, Tidöpartierna i Sverige är usla. Och där tycker man att man har ett övertag. Och titta, Europa börjar se ner på Sverige som tidigare hade en tät position, nu får vi skäm och så vidare. Och då är det klart att då kommer ju olika Tidöpartier att svara med kärnkraften. Och titta, vi går ihop med andra stater i EU om att driva på för kärnkraft. Så det misstänker jag kan vara en sån här fråga.
Ja, men det hakar ju in i den säkerhetspolitiska frågan också. Det har ju varit en jättestor fråga nu i energipolitik. Mm. Där man plötsligt insåg hur beroende vi var av Ryssland när Ukraina-kriget kom. Att det har ju att Europa ska bli mer självförsörjande på energi. Det är ju högt på agendan och det finns ju olika svar på det. Ett svar är ju just kärnkraft liksom från höger då. Så att, och samtidigt har ju EU flyttat fram positionerna väldigt mycket i klimatpolitiken, det här Fit for 55 som paketet som blev klart under det svenska ordförandeskapet har ju gjort att nu är plötsligt EU inte på efterkälken utan pådrivande i klimatpolitiken, och då kommer kärnkraftsfrågan haka in där också. Klimatfrågan har ju länge varit stora i EU-valen så att säga. Så att det håller jag med om.
Så energipolitik och klimat möjligen?
Ja, men det blir väl delvis en repris på förra valet tror jag. Där var ju klimat, ytterhögerns framväxt och migrationen ganska stora
förra
frågor.
Förra EU-valet?
Ja, och i år så, ja, man skulle kunna säga faktiskt det förra riksdagsvalet också.
Jag förvirrade mig.
Och till och med senaste kommunalvalet kanske. Men i alla fall, men i år så finns det ju en ytterligare intensifierad diskussion om det där som man alltid säger. Åh, titta, nu kommer höger, ytterhögern tar över EU ihop med den traditionella högern och det går mer och mer dit. Det kommer ju vänstern och liberaler och andra och larma ännu mer om den här gången skulle jag tro.
Men finns det då, om vi har ju pratat om de här uppstickarpartierna som tidigare har kommit in och ändå gjort bra ifrån sig i EU-val, men finns det något sånt uppstickarparti som skulle kunna liksom plötsligt komma in här nu inför EU-valet och göra succé?
Ingenting tyder ju på det nu. I senaste riksdagsvalet så fick de övriga partierna ungefär 1,5%, och så ser det ut också i våra mätningar efter riksdagsvalet. Och det har inte varit något parti sedan 2018 och när FI fanns i EU-parlamentet som vi har i våra mätningar särredovisat då, som har blivit tillräckligt stora för att komma med i våra mätningar. Så att, men det är klart att det partiet som det väl som har lite diskussion kring sig nu. Det är väl snart, närmast det här partiet Nyans då.
Mm. Som redan var diskussion kring i riksdagsvalet.
Ja, de har ju åtminstone en viss uppmärksamhet, så att säga, kan man säga. De andra finns ju Alternativ för Sverige, det finns FI, finns ju fortfarande, Piratpartiet finns fortfarande. Men de har ju ingen, de verkar inte ha något vind i seglet alls. Så att det är några som kommer att höras i valrörelsen, så är det kanske Nyans. Men att de skulle kunna komma in, det verkar högst osannolikt.
Nej, jag misstänker också att de har små chanser. Dels för att det är ju inte så att Nyans på ett bredare sätt tar sig an invandringsfrågan. Annars skulle man ju tänka sig att i det debattklimat som är nu så skulle det finnas utrymme för ett parti som säger ja, men vi invandrare ska inte bara hackas på hela tiden. Liksom. Vi betyder mycket, rösta på oss. För de har ju en ganska smal, lite mer turkisk inriktning. Men sen finns det ju också ett annat skäl, och det har ju med socioekonomi, utbildning och sånt att göra. De som röstar på Nyans riksdagsvalet har nog ganska lågt valdeltagande i ett EU-parlamentsval. Mm. Det fanns ju ett parti 1995 som kallades för Sarajevo-listan. Det var ju välutbildade vänsterliberaler, liberaler, intellektuella som fick jättemycket publicitet. Det var sådana Maciej Zaremba, Jesus Alcalá, Wilhelm Agrell var kandidat och så vidare. De fick 4,5% i Lund, men i Sverige fick de 1%. Och då hade de ju ändå liksom en publik som var väldigt motiverad att gå och rösta. Jag tror jag blir svårare.
Men om vi ändå är inne på då med uppstickare eller småpartier, så har vi ju just nu ett gäng småpartier även i riksdagen. Alltså partier som kämpar kring riksdagsspärren i opinionsundersökningar. Vad betyder EU-valet för dem? Eller vilka har mest att vinna / förlora i det här valet?
Jag tror att det är parti som inte kom in 1995. Vilket var det?
Då satte du med på podcast.
Kristdemokraterna lyckades inte klara första EU-valet Sverige hade. Men
du tror att de kan få det kämpigt?
De kan få det kämpigt därför att Sara Skyttedal har ju nu blivit kandidat efter en intern strid där partifolket i provval inte ville ha henne. Och det var ju mycket diskussion kring henne av alla möjliga skäl som vi har pratat om tidigare. Sen lyckades man göra en ganska lyckad kampanj och fick upp henne på listan ändå när partiförtroenderådet eller partifullmäktige eller vad det heter skulle fastställa listorna. Eftersom det här är så mycket personval och ganska beroende av mobilisering som vi har hört från partifolk och sånt, så finns det ju en svaghet här för Kristdemokraterna. Om partibasen inte känner entusiasm för Sara Skyttedal, då sitter ju det partiet lite löst, tror jag.
Och vad tror du då? Vilka kan bli de största vinnarna eller förlorarna?
Ja, men det finns ju en symbolisk vinst som Sverigedemokraterna skulle kunna göra, och det är ju att bli större Moderaterna i det här valet också.
Mm.
Det kommer ju liksom att stärka deras självförtroende och göra Moderaterna nervösa. Sverigedemokraterna själva har ju ambitionen att bli större än sossarna också, blir det största partiet. Och ja, med tanke på hur dåligt det brukar gå för sossarna i EU-val och med tanke på hur rörlig ändå väljarkåren är i de här valen, så är det inte helt omöjligt. Men det skulle kunna bli en sån där markering av vem är störst i högerblocket för Sverigedemokraterna.
Men jag tror att, jag skulle tippa att Sverigedemokraterna inte klarar just den socioekonomiska utmaning som det är att mobilisera i det här valet. Medan Moderaterna ju har ganska hög motivation bland sina väljare, och att det kanske snarare är så att Moderaterna äntligen får ett val där de är större än SD igen.
Så, ja, verkligen. Och det är ju i så fall en vinst för Moderaterna.
Precis. Men sen har vi ju Liberalerna och Centerpartisterna då, som är, alltså både när det gäller KD, L och C, så är det ju rätt viktigt för deras partier nästa riksdagsval, hur går det här valet. Mm. Och för deras partiledningar inte minst. Alltså Busch och Persson och Demirok sitter ju lösare om de ramlar ur EU-parlamentet. Ja. Och kan Corazza Bildt mobilisera så där bra som hon gjorde en gång i tiden när hon var moderat kandidat? Få alla de här i sitt nätverk och kryssa och rösta på Liberalerna. Det är ju liksom högst tveksamt.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör. på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Men om man då tittar på, om det då finns de som har ganska mycket att vinna eller förlora på ett EU-val. Och som ni säger, det är ingen jättestor EU-valsfeberdebatt inom de politiska partierna ännu. Och sen har vi då de här tidigpartierna som ni, flera av dem pekar ni ut här som att de har ganska mycket att komma med inför valet. Och de har ju hållit en ganska enad front nu sedan riksdagsvalet, sedan de blev liksom ett regeringsunderlag. Kan det bli ändring på hur de låter gentemot varandra nu när det närmar ändå sig ett val?
Ja, det tror jag absolut. Mm. Det här är ju en chans för Tidöpartierna att inte fortsätta tala respektfullt om varandra, eller vad det nu står i Tidöavtalet. Mm. Så det är väl absolut jätteviktigt, inte minst då för Liberalerna till exempel, som ligger skrynkligt till i opinionen och är pressade på alla möjliga sätt och som har en väldigt tydlig Europaprofil. De kommer säkert göra allt de kan för att visa att vi är något helt annat än Sverigedemokraterna och så. Och Sverigedemokraterna vet jag, Charlie Weimers pratade ju om det på deras landsdagar. Han vill ju utmana Moderaterna och Kristdemokraterna där. Hur skeptiska är ni till EU, den här liksom idén om den EU som en federal stat? Han kommer ju liksom att stresstesta dem i den här frågan. Så de har ju saker att vinna på den kanten, så jag tror att det där blir nog ganska det blir ju intressant att höra hur det här gänget som nu hittills har gjort allt för att visa att de håller ihop, nu kan börja utmana varandra. Mm.
Och för de här mindre av de här partierna på bägge sidor, så att säga, inom den svenska regeringskranket, så är det ju rätt ofta slumpen som, eller slumpen är väl inte ordet, men alltså det kan vara frågor som är lite oväntade, åtminstone för oss nu innan. Mm. Det har varit abort ibland, och det kan vara, låt säga att det blir väldigt mycket. Om Liberalernas önskedröm vore att det blir en massa snack om euron till exempel. Det tror ju inte jag, för att nu verkar eurons bästa säsong vara över när kronan blir bättre igen och inflationen sjunker. Men får något parti igång en sån där konflikt kring någon av sina paradfrågor, då kan man ju plötsligt växa i opinionen mot slutet.
Och nu är vi inne på övertid. Det verkar som att många väljarna inte har fått upp den här valfebern än och inte är så himla taggade på EU-val som jag vet att ni är. Har ni några tips på hur man liksom ska känna den här EU-valspeppen?
Ja, men jag hakar på det Thomas sa då, att i EU-valet så kan man inrikta sig lite mera på personer. Mm. Att man kanske inte ska börja med att känna att nu måste jag sätta mig in i alla de här stora lagstiftningspaketen som pågår och herregud, hur funkar det, och utan i de här valen så har kandidaterna en väldigt stor betydelse, och det är ju därför att dels övertrumfar de sin partiledare, men det är också så att de har en stor betydelse i parlamentet. En enskild parlamentariker kan spela mycket större roll på egen hand i EU-parlamentet än vad en enskild riksdagsledamot kan göra. Partiledningen är ganska långt bort och ganska mycket ansvar kan hamna på en enskild om man är framåt och armbågar sig fram där i lagstiftningslabyrinterna. Liksom. Så att ett sätt att närma sig det är ju att verkligen lyssna på toppkandidaterna och känna in vad vill de, vad har de gjort tidigare, vad kan de, vad har de för kompass liksom i det här. Det är väl ett sätt då.
Och hur peppar du igång, Thomas?
Ja, men ta nu chansen och visa vad du tycker. I det här landet så har riksdagen bestämt att vi bara får rösta vart fjärde år. Ja, men nu mitt i mandatperioden kommer en chans att gå till valurnorna och göra sin åsikt hörd. Vad det än handlar om, vad man än vill peka på, så har man ju en möjlighet att med rösten göra åtminstone en demonstration och kanske till och med påverka då EU-debatten om man har tur.
Och med detta lilla brandtal från Thomas Ramberg så säger vi tack för idag. Tack så mycket, Thomas.
Tack så bra.
Och tack, Hasse Rosén.
Stort tack.
Och tack för att du lyssnade. Vi släpper nya avsnitt varje onsdag. Följ gärna oss där du hittar dina poddar, så missar du inte dem. Och om du gillar det du hör får du gärna ge oss en recension. Producent för dagens avsnitt var Viktor Aldén. Klippning och musik gjordes av Patricio Samuelsson. Klippen kommer från SVT, Sveriges Radio, Piratpartiet, Sverigedemokraterna och Junilistan. Och ansvarig utgivare för Dagens Nyheter är Peter Wolodarski.